Denna podd produceras som en del av Fridhem Folkhögskolas Arvsfonden-projekt, den autodidakta generationens akademi. Du hittar oss genom att söka efter autodidakterna på Google, Facebook eller Instagram.
Hej, ni lyssnar på Folkbildningens fantastiska framtid, en podd om demokrati, innovation och människor. Jag heter Albin Baltasar och idag ska jag samtala med Kristina Chaib, docent i pedagogik som har varit verksam som lärare och forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Tina har utvärderat flera studiecirkelverksamheter samt Kunskapslyftet, en statlig satsning på vuxenutbildning som pågick från 1997 till 2002. Hon har också lett utvärderingen av den nationella satsningen på IT i skolan, ITIS. Hennes doktorsavhandling handlar om ungdomars teaterskapande. Välkommen Tina, vad fint att du är med oss idag.
Tack så mycket. Jag blir trevligt att prata med dig om detta ämne.
Jag har läst många analyser där man menar att coronapandemin har gjort oss mer benägna att lyssna på experter. Och om så är fallet så tror jag personligen att det är en bra grej så länge expertisen är baserad på såväl stor erfarenhet och som forskning och vetenskap och inte bara en massa åsikter och tyckande. Och idag så tänkte jag att vi ska prata om folkbildningens expertis inom livslångt lärande. Är det korrekt om jag kallar dig expert på livslångt lärande?
Det låter jättevackert, men jag vet inte om jag känner riktigt att jag är expert på livslångt lärande. Livslångt lärande är ju ett rätt så brett begrepp och ett gammalt begrepp och har lite olika tolkningar. Och det gör väl att det är svårt att veta vad man i så fall är expert på. Däremot så har jag försökt under mina forskningsprojekt och min undervisning lyfta fram och fokusera på vikten av att förstå vad ett livslångt lärande kan vara och kan bidra till.
Ja, så vad är livslångt lärande?
Ja, som sagt, det är ett gammalt begrepp som etablerades i slutet på 1700-talet under tiden för franska revolutionen ungefär. Utav en markis och filosof som heter de Condorcet. Och han hade en mycket humanistisk idé om vad han ville med att skapa någonting som då fick beteckningen livslångt lärande. Man menade att även efter skolan så skulle alla människor oavsett ålder få chansen att fortsätta lära hela livet. Och det fanns alltid något meningsfullt eller användbart som man skulle kunna lära sig, menade han. Och han betonade även praktiskt kunnande, vilket på den tiden inte stod så, hade så hög status. Men med hans idéer och tankar så uppgraderade han lite grann det att praktiken också hade en väldigt betydelsefull del i människans varande.
Får jag fråga där, praktiskt kunnande, vad omfattar det i hans, när han pratade om det?
Jag är inte specialist precis på Condorcet, men han menade att det var inte bara den språkliga kunskapen utan även det man gör, det man uträttar, de erfarenheter man får i alla möjliga situationer som inte handlar bara direkt om att utbilda sig utan att lära vid sidan om också, vid sidan om det som då var skola och bildningsinstitutioner. Och han strävade efter helt enkelt den upplysta människan, precis som många andra på den tiden. Så hans idéer, de fick ju faktiskt fotfäste även inom folkbildningen. Där finns ju väldigt likartade teser om vad man ville med folkbildning från dess rötter då och de här tankar som Condorcet utvecklade och som sen har tagits upp av flera andra, både filosofer som har skrivit och berättat om sin syn på hur man kan lära sig att bli en mer fri människa, utveckla demokratiska synsätt, värna för ett välbefinnande, lära sig att leva ett bra liv och konsten att hantera lärande så att livet blir bättre. En annan som fransk filosof Lyotard som har skrivit mycket om detta. Sen i modern tid så har man ju då tolkat begreppet. Och där finns ju då det som påverkar oss kanske i vårt samhällsbygd idag, det är ju våra stora europeiska och internationella organisationer som UNESCO och OECD som har tagit till sig begreppet och skapat sin definition eller tolkat det på det sätt som har ja, som har styrt deras idéer om vad man vill utföra tillsammans med andra länder.
OECD och UNESCO nämner du där.
Framförallt de, så jag, EU har inte haft mycket egna formuleringar, utan har mest bidragit till att lyfta fram livslångt lärande som en strategi. Och då är det inte bara livslångt lärande som EU har lyft fram, utan lyfter fram hållbar utveckling och jämställdhet och andra. Men just när det gäller det livslånga lärandet så har UNESCO byggt sina tolkningar på en rapport som handlar mycket om att man sätter individen i centrum och man har fokus på lärande och utbildning och alltså utgår från samma humanistiska syn som det ursprungliga innebörden var för livslångt lärande. OECD har satt mer kompetens och arbetskraft och ekonomiska intressen i centrum i sina utsagor om vad livslångt lärande kan innebära. Så där har man gjort lite olika tolkningar som spretar åt olika håll, men tillsammans så kanske man kan tänka sig att man skapar en helhet kring både individen och samhället runt omkring.
Så i de här internationella organisationerna som man får anta spelar en viss roll för också vilken politik vi bedriver i Sverige, så finns det alltså en enighet om att livslångt lärande är viktigt, men på helt olika grunder, om jag förstår det rätt.
Så kan man säga, absolut. Och sen så tolkar ju sen nästan lite var och en vilka delar man vill lyfta fram, vilka delar man tycker är meningsfulla beroende på de sammanhang man verkar i. Men så är det. Så att livslångt lärande är inte alltid ett ensidigt begrepp idag. Utan man kan till och med säga att i vissa sammanhang har det förflackats och blivit någonting annat. Alltså ett stöd för marknaden.
Så man kan säga att i den ena tolkningen så handlar det om individen och att individen ska bli en stark människa med ett gott liv och kunna bidra till demokratin och så vidare. Och där har vi UNESCO. Å andra sidan så har vi då OECD, där livslångt lärande snarare blir ett instrument för att uppnå ett antal politiska mål på andra områden som det ekonomiska.
Precis, ja, arbetsmarknadens behov kan man säga som man utgår ifrån, medan andra individens behov om man generaliserar lite. Men folkbildningen har ju satt det till sig från den gamla ursprungliga betydelsen.
Det låter på dig lite grann som att du skulle föredra UNESCOs definition framför OECDs. Om det nu är så som jag säger att du föredrar den. I så fall, vad är problemet med den här mer instrumentella synen som OECD förespråkar?
Alltså att ha en sån syn, att kämpa för arbetsmarknadens behov och skapa en arbetskraft som är kompetent. Det finns ju inga fel alls i det. Men att kalla det livslångt lärande som har en helt annan innebörd, kan man ju säga, då kan man lite grann missleda folk och tänka, jaha, var det det här som var livslångt lärande? Varför kan då även någonting annat vara det? Så min kritik är inte att OECD kämpar för arbetsmarknaden, utan det är snarare att man lånar in ett begrepp som har en helt annan innebörd från början. Man har gjort om begreppet, kan man säga. Så då blir det ju lite svårt, för många missuppfattar ju vad betyder livslångt lärande och varför kan man använda det i alla möjliga sammanhang. Det blir lite populariserat och lite slitet om man använder ett och samma begrepp som en gång i tiden har vuxit fram och någon sorts innebörd i alla möjliga sammanhang. Att man sliter ut och sen sliter det ingenting. Så det är väl det som är min kritik mot OECD, inte vad de gör.
Jag tänker mig att den förvirringen också kan spela roll för folkbildningen. För att om folkbildningen säger vi arbetar med livslångt lärande, och så kommer man då kanske från politiskt håll och säger ja, men vilka arbetsmarknadseffekter har ni då? För det ska ju livslångt lärande ha. Så har man kanske inte siffror på det, för att det är inte alltid mätbara effekter som man jobbar med inom det, utan man menar livslångt lärande i den breda bemärkelsen snarare än bara det här smala livslång kompetensutveckling.
Och nu är det väl så att i och för sig har ju folkbildningen också bidragit till kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Så att där har man ju, dels bygger det ju på den ursprungliga traditionen där man har sina rötter, som då överensstämmer mycket med det som Condorcet säger. Men sen har man ju också varit med och bidragit till kompetensutveckling, kompetensförsörjning som det heter, i olika sammanhang. Till exempel att man har utbildat under till exempel kunskapslyftet där folkhögskolor i hög grad var medverkade för att överhuvudtaget kunna föra igenom hela det projektet, så behövdes det så många utbildningsinstitutioner som möjligt. Så där var man ju med. Jag vet inte att det kändes, ja, hur folkbildningen själva såg på det, men det var ju en väldigt bra insats. Så man kan väl göra både och, kan jag tycka. Mm. Både bevara den gamla traditionen som jag tror är väldigt viktig för människans utveckling, kritiska hållning. Här handlar det ju väldigt mycket om att lära för att bli bra, påverka, vara med i demokratiska processer. Och man kallar det här för ett relaterat begrepp eller hållbart lärande eller något sånt. Så handlar det ju om att man ska lära hela livet, i alla möjliga sammanhang, i alla möjliga sfärer, arbetsmarknad, hemmet, skolan och så vidare. Det handlar om att man har ett förhållningssätt där man tar intryck till de sammanhang man ingår i. Alla de erfarenheter man samlar på sig. Ta till sig, låta sig beröras, ändra sig, utvecklas. Om vi går tillbaka till exempel till folkbildningens röster, så säger man att man ska bli någonting som man inte var förut. Det vill säga att man ska på något vis ha kunnat förändra sig. Idag finns det en modern teori som framförallt fokuserar på vuxnas lärande som heter transformativt lärande. Så det handlar ju precis om det här. Att värdera det man stöter på i olika sammanhang. Och att göra någonting av det. Inte bara låta det rinna av sig, utan ha ett aktivt bemötande. Så att man verkligen, när man känner för det och har trygghet i att förändra sig, göra någonting nytt av den erfarenhet man redan har. Att man transformerar sig själv till någonting annat.
Mm.
Och det finns ju flera filosofer som har tagit upp just detta. Man ska lära sig att leva ett bra liv och ta de situationer och möjligheter man stöter på allvar och ta dem till sig och låta sig påverkas. Och den delen av folkbildningen, den finns ju kvar, även om man bidrar till kompetensutveckling på arbetsmarknaden.
Mm.
Och den är viktig att värna. Den finns, ja, lite sådär yvigt sagt, men den finns ju inte på andra utbildningsinstitutioner där den är så framträdande som just inom folkbildningen.
Nej.
Och studiecirklarna framförallt, de driver ju väldigt mycket just den linjen. Och det är någonting att bevara och värna om.
Det finns de här fyra syftena som folkbildningen ska verka för, som kommer med pengarna från staten. Och då är det ju dels att utjämna eller minska kunskapsklyftorna och höja utbildningsnivån. Och det ligger ju i linje med den här kompetensutvecklingen. Men sen så har man de andra som handlar om demokrati, om individens ökade livsmöjligheter, och så har man det kulturella. Och det känns som att de där tre sista, att de får träda bak lite grann när man fokuserar väldigt mycket på det första perspektivet. Men som jag förstår det du säger, så ska det vara en balanserad mix som tillsammans gör att man blir en fungerande människa.
Absolut. Alltså det är klart, har du en god utbildning och du får ett bra jobb, så har du en bra bit på väg. Men det räcker inte för att bli en bra människa. Och det andra som också behövs, det är ju det som finns i de här mjuka delarna som inte då är mätbara på samma sätt. Tillfredsställelsen med livet och få utlopp för sin fantasi kanske, och mötas och diskutera och leka, fantisera, drömma, vad man nu gör. Olika estetiska uttryck och sånt som man kan få sig till livs och utvecklas av, som också är jätteviktiga. Så att både och behövs. Jag var en gång i USA och studerade, jag höll på med min avhandling om teater. Och då var jag på en, jag tror det var Stanford University, som hade en intensiv utbildning, och de skulle bli toppstudenter alla. I deras utbildning det sista året så ingick det en kurs i teaterskapande. Och det var därför jag var där. För att man inom en sån ganska hård, strikt teknisk utbildning ansåg att det var nödvändigt med en kurs i teater för de här studenterna. Och det var helt enkelt för att de skulle lära sig bemöta folk, lyssna, förstå, tolka på olika sätt, resonera, reflektera. Och en del av de här blir ju säljare och åker över hela världen och ska ha ett bemötande som man då ska kunna ta emot och förstå och så vidare. Så de gick alltså en utbildning i teaterskapande för att bli färdiga med sin utbildning. Och det tycker jag var spännande.
Det är jätteintressant, för det känns som att det finns en viss rörelse i Sverige, en åsiktsriktning som handlar om att allt det där som handlar om de mjuka värdena, teater eller skapande kreativitet, det kan man lite grann paketera under begreppet flumskolan. Att ungefär, det är väl trevligt att människor får vara lite kreativa och få upptäcka sig själva. Men på arbetsmarknaden så krävs det att folk är konkurrensinriktade, har höga tekniska kompetenser och kan få ett jobb som är bra betalt. Men det du pekar här på, det är att även de här mjuka delarna kan bidra till det som då värderas högt, nämligen att man är effektiv i sitt arbete och så vidare.
Absolut, absolut. Och jag tror att det är jätteviktigt med den delen av kunskap och insikter. En utbildning i ekonomi, nationalekonomi tror jag, där man la in litteraturläsning, skönlitteraturläsning för studenterna. För att de skulle just tränga in i andra sätt att tänka, andra sätt att bemöta och låta sig påverkas. Och de här litteraturen, det var inte bara så att de skulle ha läst den, utan de skulle också diskutera, resonera med varandra. Och den lärare som var ansvarig, han ansåg ju att han fick en helt annan grupp av studenter som han jobbade vidare med. Och det är inte det enda exemplet, det finns fler sådana exempel.
Vi som är frälsta på folkbildning som metod, så kan ju det här framstår nästan som självklart, för att vi har sett människor växa genom folkbildning. Vi har sett hur de har fått bättre självförtroende, bättre självkänsla, att de har fått vänner för livet kanske, och det har gjort en stor skillnad för vilka möjligheter de har, både i sitt privata liv och som samhällsmedborgare och på arbetsmarknaden och i alla sammanhang. Men för en utomstående så kan det ju framstå som att det där att jag ska börja dreja koppar och sen bli en bättre ledare, det kan ju framstå som nästan magiskt tänkande, för att det är orsakssamband och kausaliteter som är väldigt långsiktiga och inte alls så direkta som till exempel läs engelska glosor och sen så pratar du bättre engelska. Ett relaterat begrepp som jag hört dig nämna, det är hållbart lärande. Vad är det?
Det är väl lite grann det som jag nämnde innan, att lärandet ska ske hela tiden. Och det ska inte vara så att nu lär jag mig en teknik, en metod för att plugga in de här mattetalen, eller som du nämnde, plugga in glosor och ha en teknik eller en metod för varje sak. Utan ett hållbart lärande handlar om öppenhet. Jag kallar det nog mera för ett förhållningssätt. Att ta till sig. Det är ju inte så att man plötsligt stänger av och inte lär, utan man lär ju hela tiden. Men man kan vara i situationer då man har möjlighet att lära sig men inte ta den situationen. Och då menar jag att ett hållbart lärande är ju verkligen att öppna sina sinnen, ta till sig, låta sig påverkas av de erfarenheter man har och våga tro på dem och också ändra sig. Det här som jag kallar för transformativt lärande, att det leder till att man blir berörd och vaknar upp ur någonting och ändrar sin åsikt och så vidare. Så att det här förhållningssättet finns hela tiden. Inte bara ett lärande som är statiskt eller fokuserat på någon speciell utbildning. Eller. För mig är det väl att det ska hålla och att man ska utveckla ett sätt helt enkelt att förhålla sig till sin omgivning, sin miljö och det man möter, de intryck man får, de uttryck man ger som påverkar andra och så vidare. Så att man använder mycket mer av sig själv, alla sina sinnen, hela tiden. Man inte stänger av att nu är jag bara här för att göra detta, utan försöker utveckla ett öppet sinnelag för att ta till sig och låta sig förändras. Det är viktigt att man låter sig förändras, så man inte sätter och slår huvudet i vägen. och säger nej, men jag har ju aldrig tyckt om och tycker inte om det nu heller. Utan att man verkligen tänker till och utvecklas som människa helt enkelt.
Transformativt lärande, det begreppet, det tycker jag är intressant, för att det hänger samman med en syn på lärande där man antingen kan se att man lär sig någonting och då är det som att man sparar ner ett antal filer på sin inre hårddisk. Nu ska jag lära mig den här kompetensen, ja men då lär jag mig det och så sätter jag det på den här platsen i min hjärna. Medan transformativt lärande antyder ju då att lärandet förändrar systemet, hela processorn om vi fortsätter med datorliknelsen. Eller hela operativsystemet förändras. Hur ser man på det inom forskningen på transformativt lärande? Är det accepterat att det är så det funkar, att människor förändras? Eller finns det olika syn på det?
Det finns olika sätt att se på hur man lär och vad man lär. Det första steget är ju det som man kallar för additativt lärande. Man plockar in någonting och lägger till. Så har man en produkt till då i apparaten. Och så kan man ju hålla på länge. Men det här med att verkligen försöka få folk att på djupet låta sig beröras och förstå nya sammanhang, det är ju då man förändrar den syn man hade kanske tidigare, som blir då en transformation för det tidigare. Först sa man att allt lärande är ju att man ser världen på ett nytt sätt. Att man ser saker och ting utifrån nya perspektiv och så. Men så enkelt är det ju inte, utan man kan alltså ha en typ av lärande som man säger, nu har jag lärt mig 7-tabell och imorgon blir det 8. Men det är inte säkert att det förändrar någon syn på multiplikationstabellen för det. När jag gjorde min avhandling om mina teaterungdomar, så var jag på en skola där de här ungdomar som inte passade in i vanlig klass, de strulade och ville inte vara där och trivdes inte. Så då fanns det en liten grupp och de hade väldigt mycket olika estetiskt och de vanliga skolämnena. Så jag intervjuade en pojk där som alltid hade skolkat och numera aldrig skolkade. För de var i ett rum som inte såg ut som ett klassrum och de hade väldigt mycket material och tidningar och filmer och sånt. Och han skulle i sin mattelektion så skulle han fördjupa sig i Pythagoras. Och han var så fascinerad av Pythagoras. Och han berättade om hans liv och vilken härlig snubbe han var. Och var liksom jätteengagerad och berättade för mig allt han visste om Pythagoras. Så att där hittade man liksom en vinkling. Och så fick han då göra ett sånt här, inte bildspel, utan några siffror där han skulle berätta för de andra om den Pythagoras och så vidare. Alltså det finns så många sätt att gå bakom det här klassiska, traditionella, bokliga som når fler. Alltså de flesta i klassen klarar av den klassiska traditionella undervisningen. Men det finns ju de som inte riktigt känner sig bekväma och som inte riktigt hakar på. För de har inte de rätta öppningarna och motivationen och så vidare. Så det finns ju olika sätt att hantera just det här med att man får med fler sinnen i undervisningen.
Mm.
En klass som läste om Gustav Vasa. Och då så skulle de som redovisning spela en liten sketch. Och då fick de ju liksom rota i vad hade man för kläder och hur levde vanligt folk och vad åt man på den tiden och så vidare. Så att man kan tillföra väldigt mycket av olika estetiska arbetsmetoder till de mer klassiska bokliga. Och i vissa skolor gör man det. Men jag tycker det, nu när vi pratar om det livslånga och vuxna så kan jag tänka mig att det är än mer viktigt att man får en sån arena eller zon där detta är kanske det viktiga huvudingrediensen. Att få jobba med fantasi, fiktion och flera sinnen. Så att det finns ju sådana exempel.
Där tänker jag som lite djävulens advokat, så tänker jag å ena sidan att förändras genom sitt lärande. Det är ju alltid jobbigt att förändras. Det är ju bland det mest plågsamma som finns. Så varför skulle man vilja ge sig in i det när man väl har gått ur skolan? Å ena sidan det. Å andra sidan upplever jag att det finns väldigt många vuxna som är rädda för det där, för fantasi, och där man gärna avfärdar alla sådana metoder med vuxendagis. Så att nej, men inte ska vi sitta och pyssla här, vi är vuxna människor. Ge oss ett föredrag i princip.
Jag blev så glad när jag ser sådana här exempel som att man för in till exempel litteraturläsning från utbildning i nationalekonomi eller teater i en utbildning med riktighetsstrateger och så vidare. Att man verkligen ser att det tillför något. Och sen sprider ju det sig lite, så det är ju inte ointressant längre, utan man ser det på fler håll att man har fört in någonting som tidigare så att säga, förmågan att lära, förmågan att se annorlunda, förmågan att transformera det man redan har med sig i bagaget. Så att det är inte flum.
Nej.
Det är realitet, tror jag, att detta behövs.
För de här mjuka värdena som man arbetar med, eller jag brukar kalla det för den mänskliga dimensionen, det är någonting som folkbildningen på olika sätt framhäver sig som något av en expert på. Att du kan komma här och läsa på vår folkhögskola eller du kan vara med i våra studiecirklar. Här kommer du att få uppleva andra sidor av dig själv och du kommer få möta människor på riktigt och sådär. Man formulerar sig lite olika sätt kring det, men man återkommer ändå till ungefär samma saker oavsett om det är en kristen huvudman eller en vänsterorganisation eller som ligger bakom verksamheten eller om det är en annan fristående, så kommer jag ändå tillbaka till samma typ av beskrivning av verksamheten och dess kvaliteter. Samtidigt så är ju folkbildningen helt fri, alla aktörer är fria att utforma sin verksamhet precis som man själv vill så länge man strävar efter att uppnå de fyra syftena som vi pratade om tidigare. Men finns det då någonting gemensamt inom folkbildningen som skapar de här kvaliteterna som du pratar om?
Jag kan inte svara generellt på folkbildningen stort, men jag kan säga att mitt intryck av samarbete med olika typer av både förbund och former inom folkbildningen är ju att man kan ju faktiskt inte dra alla över en kam. Det finns ju ganska stora skillnader mellan olika utbildningsinslag, om vi kallar det så, eller bildningsinslag. De här rösterna som finns inom folkbildning, de är ju gemensamma idag, men det har de inte heller alltid varit. Bildning har ju varit någonting mer elitistiskt medan folkbildning skapades för vanligt folk. Men ändå så är det ju så att i de ursprungliga idéerna när folkbildningen växte fram, det handlar ju om att det fanns ju många motsättningar. Det fanns ju fortfarande det elitistiska och så fanns ju det här man skulle utveckla sig själv och så fanns det någonting där som var mer samhällsorienterande och så. Man kan inte kanske idealisera och säga att jo, så här är det överallt och alltid. Däremot så är det ju så att rötterna har man ju gemensamt som jag uppfattar det. Och att man också bedriver olika former av kurser. Dels då mer på folkhögskolor som liknar mer en skola. Och sen har vi ju studiecirkelverksamheten där man kan tillämpa lite mer friare arbetsformer och också i högre grad kanske värna om de här mjukare sidorna som vi pratar om, de syftena. Bemötande och människosyn som du nämnde, det kan jag väl tro och tycka. Man har tagit till sig att den präglar folkbildningen. Jag har ju också varit engagerad suttit med i styrelser och sånt och sett hur folkhögskolor och sett hur kursdeltagarna jublar när terminen börjar igen och man har saknat varandra och man bor på internat och man utvecklas som en familj och man känner trygghet och stöd hos varandra och sånt. Allt det där är ju, det bygger ju på de här människosyn, bemötandet och den mänskliga dimensionen som man då kan utveckla även på en folkhögskola, så det behöver inte vara någon studiecirkel. Sen är det ju också så att arbetsformerna är ju mer varierande i de exempel som jag har stött på än till exempel i en vanlig skola. Sen kan man ju också säga att man har väl närmat sig varandra i vissa fall, så den vanliga skolan har ibland kunnat ta till sig mer flexibla arbetsformer och metoder, medan också folkhögskolorna har också i någon grad närmat sig den mer vanliga traditionella undervisningen. Så att det finns ju exempel där de liknar varandra, men det finns ju också exempel där man verkligen anstränger sig för att bevara sin egen identitet och så. Jag kan inte generellt uttala mig om folkbildningen sådär tvärs över. Att de här värdena finns inom folkbildningen, det har jag ju sett på så många gånger. Så den är tydlig, tycker jag.
Och om folkbildningen då har dessa kvaliteter, den här expertisen inom det livslånga lärandet eller den människosynen och det bemötandet och förmågan att få människor att tro mer på sig själva, bli engagerade i den demokratiska utvecklingen och så vidare. Tycker du att folkbildningen behövs som mest idag? Till exempel om man tänker på den pandemi som pågår just nu men också de närmaste åren. Utifrån ditt perspektiv så som du avläser samtiden.
Det finns ju en man, Inge Johansson, som var ordförande när jag blev under många år. Han pratar om folkuppfostran kan skapa motgift mot suggestiva gifter och motverka fanatism i vilken form denna än uppträder. Och i dessa tider som vi har just nu med rubbad stabilitet och klyftor som ökar och fakta som är frågasätts och folk är oroliga, så skulle jag ju vilja och hoppas att folkbildningen kan positionera sig bättre, sticka fram och vara ett alternativ till de här farsoterna då med populism och fake news och brist på demokrati. Idag ser man ju skrämmande exempel på hur nonchalant vissa människor och regeringschefer och andra beter sig mot det som vi vet händer och sker runt omkring oss. Och att man också inte vill se allt som händer och sker runt omkring. Och jag är väl lite krass när det gäller vad politiken kan bidra till eller politiker kan bidra till. Där man, jag vet inte hur länge sedan jag hörde ordet solidaritet i politiken till exempel. Jag vet inte om det är utsuddat. Så att det har skett en väldig förändring som gör att det finns en oro hos människor helt enkelt. Samhället ser inte ut som det har gjort. Och det behövs att man stärker band mellan människor. Också att man inte bara ska jobba på individnivå. Individen är viktig för sin egen utveckling. Men det finns också perspektiv där man måste kanske göra saker och ting tillsammans. Och inte bara låta sig styras av ekonomiska krafter och så. Utan det här med solidaritet, hänsyn, det kollektiva, skapa någon tro på det som vi har gemensamt. Lite floskligt kanske, men det finns ju exempel på sådana här. I synnerhet under corona har vi sett många exempel på hur folk mobiliserar sig, hjälper till, körer som sjunger utanför balkonger där det bor äldre. Och det är inte bara ett exempel, vi har sett flera sådana, och inte bara i Sverige, utan även utomlands. Fobi kanske för framtiden som många känner. Och i synnerhet nu när vi inte vet hur länge den här coronan stannar kvar, så hinner vi utveckla ännu mer rädsla och ännu mer oro. Så tror jag att folkbildningen skulle kunna bidra, sticka fram, positionera sig och ta hand om väldigt mycket av sådana här känslor och upplevelser.
Och det är väl ganska viktigt för folkbildningen också att den får göra som den vill. För att det är då den kommer till sin rätt.
Mm, precis. Men att man ser denna oro som, alltså framtidsfobi var det någon, var den här som kallade det. Människor lider av någon sorts framtidsfobi. Och den har ju inte blivit mindre det här de senaste månaderna. Och då skulle man kunna tänka sig att man någonstans försöker återta lite grann den här möjligheten att skapa trygghet, lugn och den humanistiska idén, vilket då jag menar att folkbildningen är bäst på.
Så ditt budskap till folkbildningen är att man ska positionera sig och kommunicera vad man är bra på och göra skillnad för att stärka demokratin och motverka de suggestiva gifterna som drabbar oss.
Precis, och hela den här senaste veckorna med sociala medier och hur man kan missbruka sociala medier och hur folk missbrukar och för fram synpunkter och idéer som liksom ligger långt ifrån någon sorts god anda. Man kan ta tag i väldigt många olika frågor som kanske gör att folk kan tillsammans få avreagera sig sin oro och kanske stärka sig i hur man ska hantera olika vardagliga fenomen i samhället. Där tror jag folk skulle kunna göra en jätteinsats.
Det tar vi med oss. Tack så jättemycket Tina för att du var med i vår podd.
Ja, tack så mycket.
Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid som idag gästades av Kristina Chaib. Sofie Walfridsson producerade, Linn Eriksson redigerade och jag heter Albin Baltasar. Sluta lyssna på en massa poddar nu. Gå ut och fortsätt förbättra världen en människa i taget med folkbildning.
Du har lyssnat på Folkbildningens fantastiska framtid, som är en podd som produceras som en del av Fridhem Folkhögskolas Arvsfonden-projekt Den autodidakta generationens akademi. För mer information om oss kan du söka efter autodidakterna på Google, Facebook eller Instagram, eller gå direkt till autodidakter.se.